Gud, vi tackar dig att vi får vara här just nu. Tack för din närvaro, tack för din kärlek. Tack att du är en stor och väldig och mäktig Gud. En Gud som förmår. Tack att du också är en Gud som förstår. Och tack att du är en Gud som tronar i det höga men också bor hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Så vi kommer den här stunden inför dig här och vi ber att du ska betjäna oss med ditt ord. Vi ber att du ska tala in ditt ljus och ditt hopp och din tro och din kärlek i våra liv. Tack att du vet om botten av våra liv och du är där. Du är där med ditt ljus. Du möter oss i vår djupaste oro, i vår djupaste sorg. Du möter oss på våra högsta höjder och glädje. Du vill dela allt med oss. Du är Gud. Du är Gud allsmäktig. Du är Gud vår fader. Du är Gud. Du är vår pappa Gud. Du är den Gud om den, vilken den heliga ande hela tiden på insidan säger att vi är dina barn. Vi tillhör dig. Tack för denna församling. Tack för varje syster och broder, Herre. Tack Herre för hela det nätverk som vi får vara här på den här platsen men också på andra platser. Tack för god historia som vi har fått skriva. Tack för tid som inne är. Och vi ber också att vi ska få vara med Gud i den tid som kommer, Herre. Och bära någonting till liv i en värld som har vänt sig bort ifrån dig. Så tackar vi dig att det kan få bli en omvändelseplats, en födselplats här i Jesu namn. Amen, amen. Halleluja Jesus. Vi ska läsa ifrån andra Timoteusbrevet och därifrån den tredje versen och några versar i Jesu namn. Andra Timoteus 3:1. Paulus talar till sin lärjunge Timoteus och så skriver han: du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Amen. Du ska veta, skriver Paulus till Timoteus. Du måste förstå att de sista dagarna kommer att bli svåra. Och om man levde i övertygelsen då att det var den sista tiden, så är det definitivt nu den sista tiden. Det är de sista dagarna innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Alltså, det är en svår tid, men det är också en tid som är fantastisk. Jag älskar att leva nu. Och det är klart, det är väldigt gott att leva nu. Men vi behöver veta och vi behöver förstå vår tid som aldrig förr. Och Paulus bild här av människorna i den sista tiden stämmer så exakt med den tid som vi lever i. Vi lever i en tid då tonen i samhället blir allt tuffare, allt hårdare och allt kallare. Och det är som att vi står inför dubbla klimathot. Vi pratar mycket om det fysiska klimathotet, om vad som händer i naturen, om liksom hur hela liksom, det bara vrids på ett sätt. Och vi ser det och vi märker det på olika sätt. Här uppe i nord är vi ganska förskonade, men på andra ställen så har drabbade människor väldigt, väldigt hårt. Men vi lever också med ett andligt och själsligt och mentalt klimathot där klimatet blir allt kallare, allt svårare. Och allt ifrån våra samhällsledare och politiker på högsta topp och ner till vanligt folk så hårdna tonen. Och man säger saker om och till varandra som man ibland häpnar över. Tillmälen vräks över varandra, man hånar varandra. Och ibland är det som en avgrund öppnas när man hör hur vissa människor talar om andra människor. Svordomar haglar både offentligt och i det privata rummet. Och det som är fel, det vänds till rätt. Och det som är rätt, det vänds till fel. Och den som skulle ha mag att protestera emot detta kallas för hatare. Det onormala, det blir normalt, det blir norm. Och i toleransens namn så är det så att vi backar undan för att inte utmålas som mörkermän och hatare. Och ve den som vågar ha en avvikande uppfattning än den som gäller nu. På internet så väller hatstormar fram där man vräker ur sig det ena bedrövliga efter det andra och gömmer sig i någon typ av ibland anonymitet men också av ett avståndstagande. Eftersom jag inte ser dig som jag talar till, då kan jag skriva vad som helst om dig och sen är det bra med det liksom. Som man aldrig skulle säga face to face, skriver man på Facebook. Respekten för andra människor avtar. Och några tar sig rätten att på öppen gata skjuta ner andra människor. Att spränga andra människors hus och hem. Andra ger sig på kvinnor och våldför sig på dem. Ni vet när det här MeToo-fönstret öppnades för något år sedan, så vällde berättelse efter berättelse fram från kvinnor i alla åldrar om övergrepp i nära relationer, på arbetsplatser, i idrottsföreningar, i skolor och till och med, skam att säga, i kyrkor och församlingar. Unga tjejer vars liv skadats och i värsta fall förstörts för att några tyckte sig ha rätten att tillfredsställa sin egen lust. Och fastän berättelserna var många är jag rädd för att långt fler vågar inte eller ville inte eller kunde inte träda fram och berätta. Vilket deppigt budskap, pastor. Ska du inte lyfta oss inför en lång höst och en ännu längre vinter? Alltså när Bibeln talar om svåra tider är det liksom inte för att trycka ner oss och slå ner modet på oss. Och det är inte heller min avsikt, du får följa med här i predikan. Men det är för att vi ska kunna navigera i vår tid. Och det är för att vi ska kunna förstå att det är dags för oss att inta vår plats och ställa oss upp var och en. Och komma tillsammans inför Gud och varandra för den här världens skull. Jesus säger, ni är världens ljus. Ni är världens salt. Och aldrig lyser ljuset tydligare än i mörkret. Så är det ju. Nu har det varit sommar, solen har lyst och det har varit ljusa kvällar. Och det är inte så jättevanligt att man då liksom tänder upp massor med ljus. Men nu börjar det bli kuligt och mörkt och nu tänder vi våra ljus. På samma sätt, saltet blir aldrig mer viktigt än i förruttnelsen. I den tid som vi lever i, som kyrka och som frälsta och som kristna, så har vi matchboll. Det är vår tid, det är Guds tid. Och Bibeln har ju alltid i för sig ett enda presens. Och det presenterar Gud sig själv med. Vad ska jag säga att du heter? Säger Mose till Gud. Du ska säga att jag heter jag är. Och när Bibeln sen talar om frälsningen så säger Bibeln att idag är frälsningens dag. Det är det som är tempus. Gud är här. Gud är nu. Det här är en tid för oss att liksom vakna upp, att beröras, att stå upp och att stå tillsammans. Och om det vill jag tala lite grann här ikväll, håller jag på att säga. Men det kanske jag gör. Vi kanske ser hur länge jag håller på. Man vet aldrig. Kommer igång. Men jag vill läsa ett bibelord från första Korinthierbrevet 12 och 26. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna. Och så vill jag läsa ifrån Matteus 9. Ställer vi, brukar stanna vid ibland. Det står så här om Jesus ifrån Matteus 9:36. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eller kände medlidande med dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. 2004, då var predikanten och pastorn och evangelisten David Wilkerson i Sverige, och det blev hans sista besök i Sverige. Och då hade han ett budskap när han predikade. Jag har lyssnat på det den här veckan, och då sa han så här: Gud har en konflikt med den evangeliska kyrkan i Sverige idag. Och det är ett ord. Apati. Likgiltighet. Ljumhet. Modlöshet. Och jag har tänkt på det där och riktat frågan in i mitt liv. Och jag riktar den till oss som församling. Och till dig. När blev vi på djup berörda av den nöd som är omkring oss? När kom vi senast till Guds hus med en börda som inte handlar om mitt eget liv, min egen tro och mitt eget välbefinnande? När satte vi oss ner med en annan och bara grät och delade sorgen och smärtan med den personen? När ropade vi senast från djupet av vår bedrövelse till Gud? Var är glöden? Var är elden? Var är passionen? Och vi kan bara gå till oss själva. Ingen kan, ingen får peka finger på någon annan. Och min bön är för mitt eget liv och för oss att bönens och nådens och nödens ande på nytt får drabba oss igen. Att våra hjärtan får bära denna andens klara låga och eld i den här tiden. Att få vara drabbad av Gud. Det är min bön, det är mitt rop. Och det är min längtan. För jag tror att när vi blir drabbade, då finns det någonting i våra liv som gör, när vi blir drabbade av anden, som gör att vi reser oss upp. Och det finns en dråplig berättelse mitt när Davids olika, kung David i Gamla testamentet, hans olika stridsmän presenteras, så är det ett helt kapitel med olika gubbar, de räknas upp hit och dit. Och så kommer liksom en liten story där i kapitel 23 andra Samuelsboken. Bara så här liksom, pong, in där va. Så jag läser den, det står så här: efter honom, han som var före, vad han nu hette, det spelar ingen roll, kom Shamma, son till Age, en hararit. En gång hade filisterna samlats i en skara vid en
åker full med linsärtor. Folket flydde för filisterna, men Shamma ställde sig mitt på åkern och försvarade den och slog filisterna, och Herren gav dem en stor seger. En man som hette Shamma, han ställde sig upp i en åker av linsärtor. Det fanns en åker av linsärtor som tillhörde folket, som tillhörde Guds folk. Men folkets fiende skrämde bort dem därifrån. Oj. Och Guds folk blev rädda. Då kommer Shamma och säger nej. Och så ställer han sig där bara. Nej, det här tillhör oss. Och Gud låter denne ensamme snubbe som ställer sig upp vinna en otrolig seger. Jag tror att vi behöver samma tro som Shamma. Lite av det när den helige ande berör oss, som bara säger någonstans i våra liv: inte mer. Nu är det nog att läsa alla dessa negativa berättelser och höra alla dessa negativa saker och liksom bara mättas med det. Nu ställer vi oss upp här i vår lins åker med linsärtor. Det här tillhör oss. Fienden skall icke mer få ta det som tillhör Guds folk. Det behövs chamos. En chamma, flera chamos. Som ställer sig upp i andens kraft. Berörda av Gud. Men också med någon slags... Nej. Nu är det nog. Det som är på vårt livs åker, det tillhör dig och det tillhör mig. Paulus, han är inne på samma spår i Efesierbrevets 6:e kapitel. Han talar om den andliga rustningen och säger han så här: att vi ska stå upprätta. Vi ska stå upprätta efter att ha fullgjort allt. Och så beskriver han att det, den kamp vi har att kämpa, det är en andlig kamp. Som är en strid om våra liv, som är en strid om människors liv runt omkring. Din familj, din släkt, dina vänner, dina jobbakompisar, det är en strid, en fight om det. Kraften som vi tjänar i, den är inte vår egen, utan vi får hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Vi får klä oss i den person som Jesus är. Vi får gömma oss i Jesus. Vi får komma till Jesus. Vi får ropa till honom. Vi får vara med honom. Men med en attityd som jag tror trons ande vill ge oss. Likt det Paulus säger: jag tror, därför talar jag. Likt de första lärjungarna sa: nej, vi kan inte tiga med vad vi har sett och med vad vi har hört. Vi måste dela detta vidare. Oh, att vi ställer oss upp igen och intar vår plats inför Herren. Oh, att vi slutar att göra oss själva till offer för olika saker, utan inser att i Jesus Kristus så är vi segrare. Vi vinner en seger i honom. Men det är så lätt att klä på sig offerkoftan. Det är så synd om mig, för det är så svårt och alla är så dumma och alltihopa. Och säkert är mycket av det sant. Men i Guds kraft så ställer vi oss upp i alla fall. Därför att i Kristus är vi mer än övervinnare. Och det finns en åker runt dig och mig och oss av linsärtor. Som ska försvaras emot det som fienden vill ha sönder. Och vi ska tillsammans vinna seger. Vet ni, jag växte upp i pingströrelsen, så var det en sångbok som hette... Segertornet. Som hette Precis, segertoner. Och man kan säga vad man vill om den sångboken, men det finns många segersånger som vi sjöng. Bland annat sjöng man så här. Gud, se om jag kommer ihåg det. Seger, seger, härlig blodköpt seger. Seger, seger, seger alla dagar. Visst som Herren lever, Guda kraft han giver. Och åt dem som beder seger alla dagar. Det finns fortfarande segertoner. Alltså den borde vi sjunga med. För att påminna oss om någonting. Att vi som tror på Jesus, vi är inte offer. Vi är segrare i Jesu namn. Det finns en kraft som liksom behöver få bli förlöst på insidan. Ja, Jesus är Guds lamm. Men han är också lejonet av Juda. Han är också lejonet av Juda. Så må all modlöshet, all grämelse och all självfördömelse som fienden vill trycka ner i våra liv ge vika i Jesu namn. Så här skrev en man i slutet på 1800-talet. Han hette William Booth. Han skrev så här. Så länge kvinnor måste lida och gråta vill jag kämpa. Så länge barn och ungdom saknar skydd och vård vill jag kämpa. Så länge människor fyller våra fängelser vill jag kämpa. Så länge det finns drinkare kvar vill jag kämpa. Så länge det finns en vilseförd flicka på gatan vill jag kämpa. Så länge det finns en människosjäl utan Guds ljus vill jag kämpa. Jag vill kämpa ända till slutet. William Booth, han som startade Frälsningsarmén. Inte undra på att han kallades för general. Ibland är det tufft, det vet jag. Och vi känner oss ensamma. Och det finns en djup existentiell ensamhet i människan, precis som Edvina sa, kanske inte använder de orden, som bara kan fyllas av Guds egen närvaro. Kan aldrig fyllas av något annat eller någon annan än Gud. Men det finns också en ensamhet som kan mötas och fyllas i en gemenskap av människor i det vi kallar församling. När vi står tillsammans med varandra. När vi lägger ner våra liv för varandra. När vi bär varandras bördor. När vi ställer oss upp sida vid sida, säger hej, jag kommer att täcka dig, jag kommer vara med dig, jag kommer stötta dig, jag kommer be för dig, jag kommer uppmuntra dig. Det finns något som bryter en ensamhet i det att stå tillsammans. Så om Shamma vann seger själv, fatta när hela folket fattade att men vi behöver inte vika undan för filisterna, vi ställer oss upp här. Varenda lins ärtsåker i hela Israel hade ju blivit bevarad. Och församling, det är att stå tillsammans. Det är en församling. I församlingen är vi för varandra. Vi är inte emot varandra. I en församling talar vi gott om varandra. Vi uppmuntrar varandra. Vi stöder varandra. Vi styrker varandra. Och vi står vid varandras sida. I vått och torrt. Vi tror det bästa om varandra. När vi får höra något om någon annan, då tänker vi inte det värsta, vi tänker det bästa. Jag måste kolla vad jag skrivit också här. Och vi behöver varandra. Vi behöver varandra som aldrig förr. Vi behöver stå upp för varandra. Bibeln uppmanar oss att inte försumma våra sammankomster. Och Bibeln sätter en koppling också. Ju mer ni ser att dagen närmar sig, vilken dagen? Alltså dagen när Jesus kommer tillbaka. Då ska ni inte försumma sammankomsterna. Kom, var med. Det står i den första församlingen att de deltog troget i det som församlingen hade för sig. Den inbördes hjälpen, apostlarnas undervisning, brödbrytandet, och de bröt bröd hemmet och var i templet. De var tillsammans. Det skapade en identitet. Och Bibeln uppmanar oss att uppmuntra varandra. Att säga någonting gott. Att säga hej, jag ber för dig. Jag tackar Gud för dig. Jag är glad för dig. Jag står vid din sida. Berörd. Att bli berörda. Att stå upp. Och att stå tillsammans. Och nu säger jag som pastor brukar säga. Nu ska jag gå mot avslutningen på den här predikan. Och då vet man aldrig hur lång tid det tar. Käre Gud, men jag har ett mål att jag ska försöka sluta predika snart. Så jag slår ihop Bibeln så som ett tecken. Amen. Halleluja, Jesus. Jesus. Halleluja, Jesus. Jag tror att det finns en plats som är överlägsen för att bli berörd av Gud. Så att vi ställer oss upp och gör det tillsammans. Och det är platsen vid Jesu fötter. Att komma till honom. Jesus kommer vid ett tillfälle hem till Marta, Maria och brorsan Lazarus. Det berättas om de två systrarna här. Vad Lazarus höll på med, det framgår inte av den texten. Marta, hon har så mycket att göra för att fixa till allt. Hon ordnar, hon donar, hon jobbar och hon vill så väl. Hon vill så väl för dem som är där. Hon vill så väl för Jesus. Och hon är riktigt på. Men hon glömmer platsen. Hon glömmer platsen som ger energin. Som ger kraften, som ger fokuset. Hon glömmer platsen vid Jesu fötter. Hon är mer fokuserad på vad hon ska göra för Jesus. Än relationen med Jesus. Kan vi känna igen oss? I en aktivistisk församlingsverksamhet. Ni vet, jag hade en medarbetare. Han sa så här. De sa till mig när jag skulle börja jobba i Guds församling att sök för Guds rike, sen faller allt annat på dig. Och så var det liksom. Helt plötsligt så satt han där och skulle administrera måltider för de som skulle äta på en bibelskola. Han tänkte, jag vill ju bara tjäna Gud. Och sjunga och vittna. Är ni med? Och jag säger inte att det är oviktigt här nu. Och det var inte oviktigt det Marta gjorde. Men det var fokuset. Som blev fel. Och jag tror att det är en frestelse för oss i vår tradition. Vi är väldigt aktivistiska. Vi arbetar och sliter med allt möjligt som är väldigt viktigt. Men det finns en plats som är viktigare. Och som enligt Jesus är det bästa. Och det står ju faktiskt så. Maria har valt det som är bäst. Och jag tänker att det är inte så fel, Maria. Det står i Guds ord. Min fru heter ju Maria. Ni hängde inte med på den. Maria hade valt en annan plats. Hon hade satt sig ner bara i beundran, i gemenskap. För hon ville höra ifrån Jesus. Hon ville vara tillsammans med Jesus. Och i allt det vi står i behöver vi bli påminda om platsen vid Jesu fötter. Platsen där vi kan lägga ner allt som tynger. Har du någonting som tynger dig i ditt liv? Jag tror det. Jag är övertygad om att du har det. Där du kan lägga ner all din smärta.
Har du saker som verkar här på insidan? Du kan lägga ner all din oro. Platsen där allt liksom faller på plats. Det tycker jag var bra mening. Platsen där allt faller på plats. Där våra hjärtan får smälta ner i Guds stora hjärta. För ibland kan jag känna att mitt hjärta är så förkrympt. Det är som ett gammalt russin som har legat framme för länge, ni vet. Det är nästan hårt, men ändå inte hårt. Alltså, ni vet hur det är, så kan man känna. Men där mitt hjärta liksom får smälta ner, det får liksom inta den form som Gud hade tänkt. Där jag blir berörd av hans passion. Där elden, glöden, för den här världen skulle börja pulsera igen. Man känner, wow, jag lever. Jag lever. Gud är med mig. Allt är möjligt. Och där förklaras mitt liv. Där blir jag berörd. Där ger det mig det som jag behöver för att inta platsen där bland mina linsärtor och bara ställa mig upp och säga, nej, den här skörden, den tillhör mig.